Det är otroligt spännande att ni har kommit så många till den här temadagen. Och många av er är ju från de flesta av er är från andra städer än Alingsås, och det finns, tror jag, till och med någon från Norge, stämmer det? Är det någon från Norge här ännu? Ja, det är långt att köra. Man kan tro det. Var det där borta? Välkommen. Det tycker jag är stort. Men vi har folk från Stockholm, Örebro och Karlskrona och så vidare. Jag tycker det är underbart att se er allihopa. Vi hade det lite motigt när vi skulle köra igång det här och lite svårt att få in det här i någon kyrka. Så det var lite tungt under en period. Så vi var lite oroliga där. Men nu är vi här och det är så fantastiskt tycker vi då. Och det är så gott att se er också. Så jag vill också säga väldigt välkomna allihopa och gode Gud välsigna denna dagen. Och ni ser rubriken där. Det är rubriken över det som jag ska tala om. Och jag tänkte att vi skulle röra oss lite omkring Bibelns berättelse om just Babels torn. Och vi ska då titta på enhetens och avfallets betydelse för framväxten av Antikrists rike. Det låter väl underbart en sån här vacker vårdag, tycker ni inte det? Men vi ska börja med ett bibelord från profeten Jesajas bok. Men nu skulle jag vilja säga det att jag kommer att visa alla bibelord. Så ni måste inte bläddra. Om ni inte vill det, ni får ju göra det. Men ni hänger nog med bättre om ni läser det. Och jag har glömt mina läsglasögon, men det ska väl gå bra ändå, hoppas jag. Jag har bibelorden här också. Och vi läser då ifrån Jesaja kapitel 2, vers 6-8. Du har förskjutit ditt folk Jakobs hus därför att de är fulla av österlandets tänkande. De är spåmän som filisterna. De ingår förbund med främmande folk. Deras land är fullt av silver och guld. Oräkneliga är deras skatter. Deras land är fullt av hästar. Oräkneliga är deras vagnar. Deras land är fullt av avgudar. Och de tillber sina händers verk, det som deras fingrar har gjort. Slutcitat. Jag kommer att säga slutcitat efter varje bibelord, för vi spelar ju in det här också. Och undrar ni, så kommer vi inte att bränna upp massa CD-skivor som vi sen sprider, utan vi kommer att lägga detta på min hemsida, bibelfokus.se, ifall ni vill hämta hem det och bränna själva eller lyssna via webben eller rekommendera andra. Det här tycker jag är en bra beskrivning över hur det ser ut både i och utanför den kristna kyrkan idag. En del nickar. Och många av oss lever också i ett otroligt överflöd. Österlandets tankebanor och tekniker har börjat påverka väldigt stora delar av vårt samhälle, och många gånger utan att vi har märkt det. Vi är inte alla medvetna om var detta har kommit in. Från Bibeln så vet vi ju att alla människor härstammar ifrån trakten kring Babel, eller hur? Och det är nog så här också att det mesta av hedendom och okulta läror och tekniker också kommer från trakten runt Babel. Och därför är det intressant att fundera lite omkring Bibelns berättelse om Babels torn just då. Jag tror det finns en hel del profetiska budskap i den texten om Babels torn. Den kristna tron däremot, den tycker inte jag är österländsk i sin karaktär på något sätt. Den handlar ju egentligen bara om att ta emot Guds nåd. Ta emot förlåtelse för våra synder och förtrösta på Guds nåd och hans faderliga omsorg om oss då. Och det finns ju varken något av öst eller väst i en sån tro. Så om den kristna tron kommer ifrån något vädersträck, så är det ovanifrån, skulle jag vilja säga. Och när vi då börjar känna vindar ifrån öst i kristenheten, då vet vi att något är fel. Då är något galet. Då börjar Babels väsende tränga sig in, kan vi säga. Och detta väsende, det strävar alltid efter att bygga läror, tekniker, tankesystem, kyrkosystem, komplexa organisationer, ordenssällskap, stolta byggnadsverk och så vidare och så vidare. I vilka människan är i centrum. Och vi kan säga att allt detta är små efterapningar utav Babels torn. När man tittar tillbaka på gamla tiders väckelser så ser man att de startade när det gick upp för den tidens enkla kristna människor att något var galet i den tidens kristenhet. Man kan säga att de vaknade upp över att Babels väsende hade börjat ta över makten i kristenheten. Eller inte börjat, den hade ju tagit över ordentligt. Och vad gjorde man då? Jo, man gjorde ju inget märkvärdigare än att man började läsa Bibeln, be och söka sanningen. Och det är ju varken något av öst eller väst i det heller, eller hur? Och då sände Gud sin heliga ande som drev dessa människor ut, oförfärade, orädda, att bli vittnen för sanningen och för Jesus då såklart. Och före dessa väckelser så ansågs Sverige vara ett av de farligaste och skitigaste länderna i Europa. Vi har svårt att tro det, men så var det. Folk från södra Europa vågade knappt åka upp till Sverige i rädsla för all den smuts, alla de sjukdomar som fanns här och alla våldsamheter. Och mitt i den här, ska vi säga, materiella och andliga smutsen så var det en liten klick rika människor, förmögna människor. Och det var de som bestämde över alla andra. Och det är vad Babels väsende också ger oss. En slags babylonisk fångenskap för de flesta då. Och när vi ser på Sverige idag så närmar vi oss ett läge som börjar likna hur det såg ut före de stora väckelserna på 1800-talet. Vi ser mer och mer av kriminalitet, omoral, supande och drogmissbruk, misär och utslagning, stora avstånd mellan invandrare och, säger man, etniska svenskar. Det är ökande klyftor mellan rika och fattiga, ett allt större gap mellan beslutsfattare och vanligt folk, barn som misshandlas och utnyttjas, både män och kvinnor som förnedras på olika sätt, och dessutom då en kristenhet som börjar bli intagen mer och mer utav Babels väsende och österlandets tänkande. Och kanske är det så att vi börjar tappa bort allt av det som vi fick ifrån de här väckelserörelserna som började med på 1700-1800-talet. Och hur som helst så ser jag att många ansträngningar har gjorts för att driva fram väckelser igen. Men vi ser ju ingen förbättring av läget. Om vi ska vara sanna så gör vi inte det. Det blir bara värre och värre. Så något måste ju vara fel i dessa ansträngningar. Vi måste vakna upp för det. Det är dags att vakna upp nu skulle jag vilja säga. Vi ser ingen förändring. Och faktum är att många av dessa ansträngningar kanske har mer av Babels väsende i sig än Guds ande. Jag ska säga också att i själva ordet ansträngningar så ligger det ju en konflikt med Gud också. För att väckelse ska inte vara vår ansträngning, det ska inte vara vårt verk. Väckelse ska vara Guds verk. Vi ska istället ödmjuka oss inför Guds starka hand om vi vill se väckelse. Här gäller alltså vetekornets lag och det glömmer vi bort väldigt, väldigt ofta. Och då borde vi ställa oss såna här frågor lite oftare tycker jag. Har det hjälpt att kristna har insett sina rättigheter i Kristus och vilka de är i Kristus och i tro börjat plocka ut allt som tillhör dem, deras rättigheter, enligt ett recept från trosrörelsen? Har det blivit väckelse tack vare andlig kartläggning, strategisk bön och krig i andevärlden? enligt ett annat recept från USA. Har det hjälpt Sverige att kristna har börjat meditera, tända ljus och rökelser, sätta upp ikoner och rabbla böner med hjälp av radband, enligt mystikernas recept? Har den negativa trenden vänt uppåt efter att allt blev tillåtet i en del kyrkor, enligt liberalteologernas recept? Kommer det att bli väckelse, tror ni, bara för att många kristna nu börjar fira judarnas högtider och följa de sederna? Var det så, man måste fråga sig, var det så 1800-talets väckelse började? Skall det till en profetisk rörelse som manar på en väckelse och driver en väckelse? Eller måste vi organisera församlingarna efter någon slags apostolisk hierarki, enligt ännu ett recept från USA? Har man nu läst Bibeln och genuin väckelsehistoria, så kan man svara nej på alla dessa frågor. Jag kan svara nej på dem i alla fall. Det fungerande receptet är ungefär så här. Vi måste ödmjuka oss inför Gud och hans ord. Och det här är ett recept som har fungerat i alla tider. Gå tillbaka till Bibeln och bönen i sökandet efter sanningen. Vi måste låta Jesus och hans försoning på korset komma i centrum. Och vi måste låta allt bero på Jesus. Och jag blir väldigt gripen när jag säger det. För allt är allt. Jag tror faktiskt vi skulle kunna få se små eldar och väckelser i Sverige idag, om vi bara ödmjukar oss inför Gud. Men frågan är om det kommer en sådan världsvid väckelse som många framgångsprofeter profeterar om. Kommer de kristna att triumfera på jorden strax före Jesus kommer tillbaka, så som till exempel Kansas-profeterna säger? Stämmer detta med summan av Guds ord egentligen? Och vi ska läsa i Uppenbarelsebokens kapitel 13 just hur det kommer att se ut på jorden strax före Jesu återkomst. Och vi hoppar in i vers 3, Uppenbarelsebokens kapitel 13. Hela jorden förundrades över vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Hör ni vilken beundran det ligger i det? Och så hoppar vi till vers 8-10. Jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Där visar sig den sanna tron. Slutcitat. Alla invånare på hela jorden beundrar och tillber vilddjuret antikrist vid den här tiden. Alla förutom Jesus sanna och trogna lärjungar. Och det här ger oss ju inte direkt en bild av att det är de kristna som kommer att triumfera på jorden strax före Jesu återkomst. Och eftersom Jesus har sagt att den sanna agape-kärleken ska kallna hos de flesta, och eftersom han undrade ifall han skulle finna tron på jorden när han kommer tillbaka, så kan man ju fundera över vart alla kristna har tagit vägen vid tiden för Jesu återkomst. Och nu kanske någon tänker så här: ja, men de har ju blivit uppryckta. Det är ju bekvämt att tänka så, men det är tyvärr alltså inte vad Bibeln säger. Om vi läser i andra Thessalonikerbrevet så ser vi vad som har hänt många av de kristna. Det ska nämligen ske ett stort avfall före det att antikrist träder fram och före det att vi får möta Jesus. Vi tar Och läser ifrån andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 1-4. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen eller bli skrämda vare sig av någon ande eller något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Slutcitat. Eftersom det är ett stort avfall som väntar oss runt hörnet, så finns det ganska stor anledning också att lyssna till Jesu ord och uppmaning i Matteus evangeliets kapitel 24. Jag visar inte det här nu. Men han säger där: se till att ingen bedrar er. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Vore det nu en världsvid väckelse som skulle komma över jorden i den yttersta tiden, så är ju inte Jesu ord så viktiga. Men nu är det inte så. Och vi måste notera det att Jesus sa inte så här: jag ska se till att ni inte blir bedragna, spring nu ut och roa er istället. Utan han sa: se till, se själva till att inte bli bedragna. Och det ligger alltså en medveten aktivitet i det från vår sida. Var och en. Vi kan inte förtrösta på att Jesus ska hjälpa oss hela vägen. Vi kan inte förtrösta på att pastorn ska hjälpa mig. Se till, se själva till att inte bli bedragna. Och det är så här vi måste lyda det här ordet från Jesus. Det kanske inte är så glamoröst och kul det här, men det är ju sanningen. Och det är livsviktigt. Det måste vi fatta. Okej, jag tycker nu alltså att Bibelns berättelse om Babels torn är en mycket stark förebild till antikrists globala enhetsvälde på jorden. Berättelsen säger oss en del om vad den yttersta tidens avfall består i, tycker jag. Och hur byggandet av Babels torn i vår tid kommer att gå till. Och innan vi läser den här texten om Babels torn, så ska jag visa er några bilder som kan vara intressanta. För det finns nämligen andra än kristna som har fattat att det här med Babels torn innehåller ju något starkt. Där finns det kraft. Men de ser det på ett omvänt sätt. Och för egen del så tycker jag att det här gör berättelsen då om Babels torn ännu mer intressant som en profetisk bild för vår tid. Här har ni en bild av Babels torn som konstnären Peter Bruegel målade år 1563. Här har ni, nu tycker ni jag är spekulativ, men vänta bara. EU-parlamentet i Strasbourg ser ut så här. Ni ser ju att det ser ut som det inte är färdigbyggt. Vad ska det signalera? Så här ser parlamentet ut från ett annat håll. Lägger man ihop de här bilderna lite grann på det här sättet, så ser ni också vissa likheter. Och det var ju den här bilden ner till där som vi hade på inbjudan och så vidare för den här dagen. Ja, men nu är ju han galen, tänker ju många. Men det är faktiskt så att Babels torn är en förebild i arkitekturen för parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Tror ni mig inte, så titta då på denna bilden. Bilden till vänster är en plansch som EU gav ut för ett antal år sedan. Byggnaden är ju nästan identisk med Peter Bruegels målning av just Babels torn. Bilden till vänster på planschen, där står det en text: Europa, många språk, en röst. Man har fattat det här med språkförbistringen också. Ni ser att man har lagt till en byggnadskran, och det är lite byggnadsarbetare där nere. Man avser alltså att bygga vidare på Babels torn. Ni kan tänka på stjärnorna också. Vilket håll är de vända åt? Det är så satanisterna brukar vända stjärnorna. Och det blir också ett bockansikte om man tittar på det så här. Sen kan ni fundera över, är det inte 12 stjärnor? Vad är den 12:e stjärnan? Ja, han gömmer sig högst upp i tornet. Den bilden säger väldigt mycket. Och efter några protester från kristna så drogs den här affischen in. Men det här säger ju oss någonting om att politikerna har fattat någonting med det här med Babels torn, fast på ett omvänt sätt. Och det kan du ju grunna lite över, för jag tycker man blir ganska förfärad över detta. Nu ska vi läsa hela berättelsen om Babels torn i första Moseboken, kapitel 11, vers 1-9. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord, men när människorna bröt upp och drog österut så fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten och som murbruk använde de jordbäck. Och de sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden. Och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk. Och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Slutcitat. Det här var alltså mänsklighetens första globala enhetsprojekt och det är en fantastisk profetisk bild för vår tids globala enhetssträvanden och ekumenik. Nu ska man observera det att det står ingenstans i Bibeln att det här tornet var ett avgudatempel. Och det står ingenstans där i början av Bibeln heller att det fanns avgudar vid den tiden. Det gjorde det kanske säkert. Men om man räknar på åren, det kan ni se på min hemsida, jag har en bild på det, så levde Noa och hans söner vid tiden för byggandet av Babels torn. Så Babels torn kanske var ett slags tempel som man byggde för att utöva sin religion. Där faktiskt kanske Gud skulle få vara med på ett hörn. Och då kan man ju tycka att ja, men det var ju ett bra projekt, vad fint va, vilken kyrka. Men så här tyckte inte Gud. Och varför det då? Jo, det fanns nämligen två saker i det här byggnadsprojektet som gick emot Guds vilja. Och jag ska säga minst två saker, jag tar upp två. För det första så hade ju Gud befallt människorna att sprida ut sig över jorden. Och det kan vi läsa om i första Moseboken också. Och då hoppar vi till första Moseboken 9, kapitel 9, vers 1. Där står det, Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem, var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Slutcitat. Det var ju en befallning. Men nu, när nu människorna byggde Babels torn så sa de, låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Alltså hela byggnadsprojektet gick ju då tvärt emot Guds vilja och hans befallning om att man skulle föröka sig, sprida ut sig och uppfylla hela jorden. Det var det första problemet. Andra problemet, varför det här gick emot Guds vilja då, det var människornas självförgudning. Och det är ju själva ursynden ifrån Edens lustgård där ormen frestade Eva och sa, ni blir så som Gud. Och när vi i texten här om Babels torn läser att människorna sa så här: kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn. Så kan man tolka just det som självförgudning. Det var människornas förträfflighet som skulle stå i centrum. Och människorna ville nå upp till Guds nivå. Så att det här uttrycket att sträcka sig upp till himlen är någonting som är intressant. Och det återkommer i Daniels bok. När vi läser om den babyloniske kungen Nebukadnessar. Och av den texten så kan vi förstå att det här handlar om självförgudning. Först ska vi nu se hur Nebukadnessar såg på sig själv. Och då läser vi från Daniel kapitel 4, vers 27. Se, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde genom min kraftsstyrka, min härlighet till ära. Slutcitat. Sen ska vi se då hur Gud såg på Nebukadnessar. Daniel kapitel 4, vers 19. Du har ju blivit stor och väldig och din storhet har vuxit och når upp till himlen. Och ditt välde sträcker sig till jordens ände. Slutcitat. Vad innebär då det här med att sträcka sig upp till himlen i en slags självförgudning? Jag tror man kan säga så här att när människan bygger riken, välden, stater, organisationer, verksamheter där människorna samlas till enhet och gör sig ett namn till berömmelse, då tar människorna Guds plats. Men vad gjorde då Gud för att stoppa detta enhetsprojekt? Och det är ju ganska spännande det här, tycker jag. Jo, vi läste ju då att han gav dem olika språk så att de inte förstod varandra. Och det här kan man ju förstå att det måste ju ha lett till missförstånd, misstänksamhet mellan varandra, rädsla, främlingskap, utanförskap och så vidare. Så detta ledde i sin tur att de folk som hade fått samma språk, de höll ju sig till varandra då och sökte sig till egna områden. Så genom splittring så åstadkom Gud det som han från början ville att människorna skulle göra frivilligt, nämligen att sprida ut sig över jorden. Om mänskligheten skulle lyckas fullt ut med ett sånt här globalt enhetsprojekt, så skulle ju Gud bli så totalt lämnad utanför att hela mänskligheten skulle gå i fördärvet. För då skulle det inte finnas en enda kvar som skulle kunna vara Guds vittne i denna världen. Och just därför så har Gud indelat oss människor i olika folk och länder. Och varför då? Jo, det kan vi läsa om i Apostlagärningarna. Kapitel 17, vers 26. Gud har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud. Slutcitat. Det här är ju ganska märkligt, eller hur? Men jag tror alltså att vi kan tolka de här texterna så att mänsklig enhet leder till fullkomligt avfall. Och splittring leder till att människor lättare söker sig fram till Gud. Och just de här spelreglerna tror jag också gäller för kristenheten. Nu är han galen. Men jag tror inte vi kommer närmare Gud genom en allt större enhet. För då slutar även vi att söka Gud och sanningen, som ju ska vara någonting som sysselsätter oss hela tiden, kontinuerligt egentligen. Och vi kan jämföra detta då. Vi kan jämföra flera intressanta paralleller mellan Babels torn och kristenheten. När vi ser på Guds befolkningsplan, kan vi kalla det. Nu måste jag dricka lite. Passa de på inspelningen vet vad jag gör. Guds befolkningsplan. Gud befallde Noa och hans söner att föröka sig och sprida ut sig i världen. Jesu missionsbefallning då för oss. Jesus har befallt oss att gå ut i världen och göra alla folk till hans lärjungar, det vill säga föröka oss. Vad blev då människornas respons på Guds befolkningsplan? Jo, olydnad mot Guds befallning. Människorna samlades istället till en enda plats för att bygga ett torn som skulle ena dem under en gemensam flagga. Och vi, vad händer i kristenheten? Jo, olydnad mot Jesu missionsbefallning. Vi samlas till tempelbyggen, enhet, ekumenik, manifestationer för att enas under ett och samma baner, kan vi säga. Vad blev konsekvensen av människornas olydnad? Jo, avfall från Gud, självförgudning. Gud lämnades utanför och människorna spreds inte ut över jorden. Vad händer i kristenheten? Ja, ett avfall från Gud, självförgudning. Jag ska nämna mer om det sen. Gud lämnas utanför, missionsbefallningen blir lidande. Det ska vi tänka på som sitter här idag. Varför samlas vi här? Vi kan behöva det ibland, men inte för mycket. Vad var då Guds vaccin mot Babels torn? Gud sände en språkförbistring. Genom splittring spreds människorna ut i världen. Vad händer i kristenheten? Gud sände sin heliga ande för att driva oss kristna ut i världen för att föröka oss. Och vad blev konsekvenserna av Guds vaccin? Konflikter vid tiden för Babels torn då satte stopp för en enad värld utan Gud. Olika folk och länder skapades, men människor söker Gud, som vi såg i apostlagärningarna. Vad händer i kristenheten? Väckelser orsakar vad jag vill kalla språkförbistring. Samfund bildas och detta gör att vi söker Gud. Kan det vara så? Ja. Vad innebär då den yttersta tidens Babels torn? Vad kommer det att innebära? Jo, vi ser i Bibeln att det kommer att innebära avfall och självförgudning. En enad värld under en flagga. Alla ska stöpas i samma form och det blir en synkretism. Och nu kanske vi har lite perspektiv på det här bibelordet som jag ska visa, där Jesus talar. Från Lukas evangeliet. Kapitel 12, vers 51. Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Man kan översätta det också med enhet. Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Slutcitat. Så där Jesus går fram. Jag ska betona det. Alltså där Jesus går fram. Där kommer det att bli splittring. På ena eller andra sättet. Om inte, så är det nog risk att det är någon fel på förkunnelsen. Frågan är om vi vågar tänka så. Vågar vi ta konsekvenserna av det? Ja, säger jag då. Men vi kommer att få se vad vi kommer att få se mer och mer framöver är en likriktning av allt och alla till att acceptera det enda som man till slut får lov att acceptera. Allt ska stöpas i samma form och alla ska bli byggstenar i den sista tidens Babels torn. Och det blir då en synkretism, en sammanblandning av både religion, politik, ekonomi, vetenskap och kultur med mera, med mera. Allt ska slipas av för att passa ihop. En annan intressant sak i berättelsen om Babels torn, det är att vi läste om hur människorna där gjorde tegelstenar och fogade dem samman med jordbäck ur jordens mörka inre. Allt tegel var alltså gjutet i samma formar, i samma form, så varenda sten i detta tempelbygge var likadan i stort sett. Men när Gud bygger sitt tempel så bygger han med levande stenar. Vi och en del andra är dessa stenar i Guds tempelbygge. Och det är så här att oss vill han inte stöpa i samma form. Läser vi i andra Moseboken kapitel 20 vers 25 så står att om man ville bygga ett altare till Gud så skulle man bygga det utav ohuggen natursten. Så Gud ser oss alltså som unika individer där han vill ta vara på det unika hos varje människa. I Guds tempelbygge så kompletterar vi varandra med våra olikheter. Och istället för att använda jordbäck från jordens mörka inre för att foga oss samman så använder Gud sin helige ande för att foga oss samman. Och detta är sann enhet. Och jag kan säga att detta är det enda tempelbygge Gud egentligen vill ha. Han ville ju inte ens att Salomo skulle bygga ett tempel. Mänsklig då strävan efter ekumenik där stenarna ska slipas av för att passa samman, det blir till slut ett Babels torn. Och i det fall vi håller oss till Guds ord så uppstår en andens enhet med automatik. För det är så här att enhet är ingenting som vi ska sträva själva efter. Kom ihåg det att Jesus bad ju till Fadern om enhet. Han befallde inte oss att kämpa med ekumenik och enhet. I den mån vi följer Guds befallningar så fogar Gud oss samman sådana som vi är. Och han ger oss då en andens enhet på insidan som fogar samman hjärta till hjärta. Och förutsättningen för denna andens enhet, alltså, det är lydnaden till Gud och hans ord. Att vi vandrar i anden, kan vi säga. Att vi vandrar med Gud. Ut ifrån det här lilla resonemanget kring Babels torn så kan man kanske säga att Babels väsende, som jag sa tidigare, är allt som människor företar sig där Gud i praktiken blir lämnad utanför och människan satt i centrum. Och Babels väsende är också mänsklig strävan efter enhet till varje pris. Det är nog så här att de här sakerna kan se väldigt andliga ut många gånger. Men de är inte efter Guds vilja. Nu ska vi titta lite närmare på det här med självförgudning. Och vi läste att avfallet i den yttersta tiden kommer att innebära just självförgudning. Och så ska vi läsa igen från andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 2, vers 3-4. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel. Ni ser det grekiska ordet där för tempel är naos. Och säger sig vara Gud. Slutcitat. Det grekiska ordet alltså för tempel i den här texten syftar nog främst på de troende som Guds tempel. Eftersom Paulus som skrev det här, han använde nämligen bara ordet naos de gånger när han beskrev människorna som Guds tempel, de troende som Guds tempel. Så dels ser vi i den här texten laglöshetens människotyp resa sig upp ta Guds plats och utge sig själv för att vara gudomlig. Och dels så ser vi också en han som sätter sig på tronen bland dessa laglösa människor och utger sig själv för att vara Gud med stort G. Så det är dubbelbottnat, tror jag, det här bibelordet. Då kan det vara intressant att känna till att inom New Age-rörelsen, inom New Age, missa inte det, menar man att den Kristusgestalt som man väntar på där, han kan inte träda fram förrän alla människor på jorden insett att de själva är gudomliga. Så säger man. Och som ni hör så är det ju ungefär vad Paulus skrev här. Att det måste då ske ett avfall, en självförgudning, innan antikrist kan träda fram, den laglöse. Och då förstår vi att Kristus inom New Age är densamma som Bibelns antikrist. Och av det här så förstår vi också då att självförgudning är en väldigt viktig ingrediens i byggandet av den yttersta tidens Babels torn. Alltså, med det menar jag antikrists rike då. Det finns New Ageare som säger öppet att de människor som inte vill ta till sig denna självförgudning, de måste elimineras från jorden. Eftersom de då hindrar ju ankomsten av deras Kristus. Och vi ska ta ett citat av en av de absolut främsta New Age-företrädarna i USA. Hon heter Barbara Marx Hubbard. Så här ser hon ut. Hon är ganska gammal nu. Jag vet inte. Ja, hon lever i alla fall fortfarande, tror jag. Och så här säger hon. Vi närmar oss den stora förändringen från individmänniskan till den medskapande människan. Den människa som är arvtagare till gudaliknande förmågor. Innan detta tillstånd av kraft kan övertas av de gudcentrerade medlemmarna i den samhälleliga kroppen måste de självcentrerade medlemmarna förgöras. Det är vi det. Bara så ni vet. Vi kommer för att ta död på dem som är oförmögna att lära känna Gud. Vi gör detta för världens skull. Detta är den mest smärtsamma period i mänsklighetens historia. Slutcitat. Blir ni chockade? Och när Barbara Marx Hubbard här talar om den gudcentrerade människan så handlar det om att hitta Gud i sig själv. Alltså den mystika och okulta insikten av att människan är gudomlig i sitt inre. Oavsett på nyttfödelse eller vad som helst. De som inte går med på en sån lära är framförallt sanna judar och sanna kristna. Och de måste alltså avlägsnas då från jorden. Och det gör man genom folkmord. Det är faktiskt det Barbara Marx Hubbard och faktiskt flera många andra tunga New Age-företrädare säger. Och jag tror det är den förföljelse som vi kan läsa om i Uppenbarelseboken kapitel 13, vers 10. Och jag vill peka på en sak till här som hänger ihop med avfall och självförgudning. Och det är det här att skall antikrists rike kunna växa fram så måste något viktigt röjas ur vägen, som vi kan läsa om i andra Thessalonikerbrevet. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 3-8. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, uppträda fram, motståndaren som förhäves över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa det er detta när jag ännu var hos er? Ni vet och det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Slutcitat. Personligen så tror jag att han som håller tillbaka kan syfta på Guds heliga ande. För när troende avfaller så lämnar ju Gud sitt tempel, sitt naos, alltså vi kristna. Och på motsvarande sätt gjorde Gud på Gamla testamentets tid. Han lämnade sitt tempel när avfallet blev stort. Och sker avfallet i stor skala så kan sen Babels hela armé inta landet. Och sen blir alla underordnade den babyloniske kungen, Antikrist. Så här ser vi alltså varför avfallet är en viktig hörnsten i byggandet av vår tids Babels torn. Och den heliga ande utgör då en slags vaccin mot Antikrists ande. Men på grund av självförgudning och därmed då alltså avfall så tappar vaccinet sin kraft hos oss kristna. Gud lämnar sitt tempel, sitt naos. Om det sedan finns människor som vägrar att anamma denna självförgudningslära, som ganska många levererar till oss idag, så kommer man alltså att förfölja och döda dem. Och det är det andra sättet, kan jag säga, av två att röja Guds heliga ande ur vägen. Avfall är nummer ett och förföljelse då, det är nummer två. Som vi har sett så kommer världen att gå mot en global enhet med en enda ledare. Och självklart då så måste ju då politik, ekonomi och religion plus mycket annat synkroniseras med varandra för att tjäna samma syfte vid den yttersta tiden. Annars kommer ju inte världen kunna nå fram till en sån här total enhet som vi läste om i Uppenbarelseboken. Man kan då fråga sig, hur är detta möjligt egentligen? Det här kan ju inte ske över en natt, den här synkroniseringen, eller hur? Och jag tror då att två nyckelord i den processen är avfall och synkronisering. Och vi har tittat på det här med avfall. Och nu ska vi titta på det här med synkronisering. Och inom kristenheten kallar vi sån synkronisering för vad då? Ekumenik. Och ekumeniken sker idag inte enbart mellan olika kristna grupper. Den sker även mellan kristenheten och andra religioner och även med New Age. Ni ska få se det sen. Och en sån synkronisering är såklart beroende av avfall. Det måste man ju förstå. Ska man få sina byggstenar och sina pusselbitar att passa ihop så krävs dialog, förhandling, kompromisser. Och att man då slipar av sånt som man tycker är kantigt och stötande. Man måste alltså hitta andra grundvalar för enhet och ekumenik än den bibliska läran om man ska kunna synka med varandra. Och om det här stämmer då, som jag säger här, så måste vi kunna se tecken på det i vår omvärld och även inom ekonomi och politik. Så jag tänkte avsluta min del med att visa på sånt som jag upplever är tecken på just synkronisering. Och vi ska börja att titta på den ekumeniska synkroniseringen i kristenheten. Om nu Guds ord skulle vara den gemensamma grunden för ekumeniken så måste ju i sådana fall alla parter faktiskt vara beredda på att göra avkall på sånt som inte stämmer med Guds ord. Men så är det ju tyvärr inte, eller hur? Vad har man då istället hittat för grund? Gemensam plattform. istället för Guds ord? Jo, den främsta som jag ser, det är andliga upplevelser och manifestationer. Eller karismatiska upplevelser som man också många gånger kallar det. Det beror ju lite på vad man menar. Vi ska se lite på några citat som pekar på detta. Det här är ett citat ifrån tidningen Missionsmagasinet från Livets Ord nummer 5 från 2008. Och här säger Hans Weichbrot så här. Han är präst i Svenska kyrkan och inspiratör inom Oasrörelsen. Han säger så här: den karismatiska väckelsen förenar kristna. Det är en äkta andens enhet som kommer nu. Och det har att göra med den karismatiska förnyelsen som är på väg. Troende reser till varandras konferenser och har en ödmjukhet inför att lära av varandra. När jag var i Rom kände jag att jag måste vara lyhörd för om Gud vill visa mig något. Kanske fanns det där, alltså i katolska kyrkan, saker som Gud ville att jag skulle ta del av. Det kräver att vi är mer lyhörda för att den heliga ande leder på ett sätt som vi inte är vana vid. Det var ganska märkligt, va? Slutcitat ska jag säga. Olof Djurfelt skrev så här i en artikel i Dagen, och den gällde då den pågående dialogen mellan pingströrelsen och katolska kyrkan. Han skrev: den karismatiska dimensionen finns med när vi möts och den överbryggar mycket. Slutcitat. Det här att karismatiska upplevelser lockar människor från alla sorters kyrkor och att man inte bryr sig om vad det är för budskap som serveras, det såg vi exempel på i det som hände i Lakeland, Florida i somras. Tänk nu efter, men det var faktiskt en ekumenisk rörelse av gigantiska mått där grumliga andliga manifestationer var det som var fogmassan mellan de kristna som åkte dit och slipades av sina bibliska dogmer. Och det är faktiskt så man kan se det. När då andliga upplevelser och manifestationer ersätter Guds ord som en grund för enhet, så är det en direkt öppning även med andra religioner och till och med New Age. För sånt som vi såg i Lakeland, och nu är jag tungt seriös när jag säger detta, det sker även inom hinduismen, buddhismen och inom New Age och så vidare. Det vi ibland då kallar karismatiska yttringar kallar de för kundalini-fenomen. Och det här är alltså hur dessa grupper kan synkroniseras till ett gemensamt tonbygge. Byggstenarna passar liksom ihop när man söker andliga upplevelser och manifestationer och struntar i hur bibliska dessa manifestationer är och struntar i vad det är för lära som serveras i de sammanhangen. En annan ekumenisk fogmassa, om vi kan säga så, kan vara olika kampanjer, manifestationer och festivaler inom kristenheten. Och där måste vi alla se upp. Vi ser ju detta mer och mer, och jag tror att vi måste vara försiktiga med detta. För att många gånger så läggs det sanna evangeliet åt sidan bara för att man ska kunna ha detta. Och det där blir många gånger istället till olika tonbyggen, om vi ska säga så. För vi är inte kallade till att samlas till enhetsmanifestationer. Vi är kallade till att gå ut i världen och sprida evangeliet. Ett annat område där grupper kan synka med varandra, det är inom sån teologi som går ut på självförgudning. Och på min DVD om det stora avfallet som finns där borta så visar jag tydligt på att både katolska kyrkan, trosrörelsen, New Age, frimurare, mystiker och många andra grupper antingen säger rent ut att vi är gudar eller att vi är eller ska bli gudomliga. att vi är Kristus. Att vi har det gudomliga i vårt inre. Eller så säger man att vi har en gudomlig gnista i vårt inre. Och på den här DVD:n som jag har gjort då, så får du en mängd citat på just det. Så jag tar inte dem här nu. Men tack vare att denna antikristliga lära sprids väldigt mycket idag, så kan väldigt många grupper synkroniseras på det området. De upptäcker liksom en gemensam plattform där och hittar varandra. Kanske det är därför Ulf Ekman kan synka så bra med katolska kyrkan. Vi ska titta på några citat som inte är med på min DVD. Och det här är citat från olika sammanhang som är ganska påverkade av Babels väsende. Och de har lite olika dialekt, de här sammanhangen, kan man säga. Men man ser ganska lätt att de talar om ungefär samma sak. Och det som är deras gemensamma budskap, det är att i den yttersta tiden så ska människan uppnå en gudomlig nivå och bygga ett gudsrike på jorden innan det Jesus kommer tillbaka. Och detta gudsrike, säger en del, är i sig Jesu andra ankomst. Här ser vi alltså lite ritningarna för den yttersta tidens Babels torn, antikrists rike. En före detta katolsk präst och idag mycket, mycket känd New Age-förespråkare, Matthew Fox. Han har skrivit en bok som heter The Coming of the Cosmic Christ. Ankomsten av den kosmiske Kristus. Och i en positiv recension av den boken så står det så här: Fox tror att sann mysticism inte är och inte kan vara en privatsak. Den är av naturen försonande som Kristus är. Och så måste vi bli Kristus och anta uppståndelsen av den levande kosmiska Kristus i vår varelse och sedan i våra handlingar för att transformera samhället och bringa helande till alla dess lidande. Fox manar på oss att leva och bygga det gudomliga kungariket. Slutcitat. Och vi ska ta ett liknande citat ur en bok som heter The Reign of Christ in His Second Coming, vilket ungefär betyder Kristi styre i hans andra ankomst. Och den är skriven av en katolsk präst som kallas för Fader Aquinas. Och han skriver så här: Kristi första ankomst var som en människa. Kristi andra ankomst är i människorna. Detta är den eukaristiska regeringstiden med Kristus på jorden i människorna. Den eukaristiska regeringstiden är föreningen av den gudomliga naturen och den mänskliga naturen i den nya skapelsen. Den eukaristiska människan. Slutcitat. Katolska kyrkan lägger väldigt stor vikt vid sin nattvard, som just kallas för eukaristin. Så det är det som syftas här. Och ett av påvens mål är faktiskt att samla hela jorden runt eukaristin. Snart ska ni få se att det är en bild på vilddjuret. Och det ligger ju då i linje med vad han skrev här, den här prästen. Vi kan ta ett citat till ifrån William Branham. Och man kan säga att han är en av upphovsmännen bakom den inriktning i kristenheten som kallas för latter rain, det sena regnet. Många rörelser som till exempel trosrörelsen, profetrörelsen, den apostoliska rörelsen med flera, de har helt eller delvis sina rötter i latter rain. Och Branham, han skrev så här, och det är ganska likt det som vi har tittat på tidigare: i de dagarna var det Gud i en människa, hans son Jesus Kristus, Gud i en man. Nu är det Gud i människorna. Ser ni det? Fullheten av Gud, gudomligheten kroppsligen i hela sin kyrka. Slutcitat. Det här som Branham skrev här, det blev ett slags embryo till mycket av den självförgudningslära och läran om ett gudsrike på jorden före Jesu andra ankomst, som vi till exempel då har hört mycket inom profetrörelsen, den apostoliska rörelsen och så vidare. Och de har sedan raffinerat de här lärorna ytterligare, och här finns också då en väldigt tillrättalagd möjlighet att synkronisera till en babylonisk enhet, om vi ska kalla det så. Ett område till där man gärna synkroniserar sig idag, det är när det gäller nattvarden. Katolska kyrkan har en vad Stig Andreasson kallar för blasfemisk nattvardssyn. Och Luther kallade den katolska kyrkans nattvard för den största styggelsen. Är vi lutheraner eller? Det som katolicismen bland annat lär, det är att brödet är Jesu kropp och vinet är Jesu blod rent fysiskt. Och det gör att katolska kyrkan faktiskt tillber brödet, nattvardsbrödet, i en så kallad monstrans som vi ska se här. Enligt Bibelns definition är det här avgudadyrkan. Det där skulle kunna vara den bild man ska tillbe en gång i framtiden. Men monstransen är den där guldgrejen med en sol, och i mitten så sitter en oblat som man säger är Kristus. Och man tillber denna. Man för den runt ibland i vissa gudstjänster och man faller ner och böjer sig inför den och tillber den. Den finns, såna här finns även uppställda på internet så att man ska kunna utföra ett eukaristiskt tillbedjan via nätet då. I katolska kyrkans Vatikankoncilium sägs att man blir, i katolska kyrkans andra, sa det, Vatikankoncilium, så säger man att man blir vad man äter i eukaristin. Det vill säga att man blir Kristus när man tar del av brödet i katolska kyrkan. Och vi ska ta ytterligare ett citat ifrån den amerikanska New Age-profeten Barbara Marx Hubbard. Där vi ser att hon verkligen synkroniserar sig med den katolska nattvardssynen. Och det som hon säger här, det säger hon att en Kristusgestalt kom och sa direkt till henne. Så egentligen är det den här Kristusgestalten som talar här till Barbara. Du har kommit hem till mig, brödet och vinet håller inom sig substansen av min nya kropp. Nyckeln för dig nu varje dag är att andas djupt i en födelseerfarenhet av den uppståndna kroppen. Ta sedan nattvarden och upplev hur min kropp förvandlar eller omvandlar din. Ni ser likheterna. I Sverige så har Livets ord svängt om till en katolsk nattvardssyn. Och vi ser även sådana tendenser i andra samfund. Samtidigt har Daniel Wiklund profeterat att det ska bli en nattvardsväckelse i Sverige. Jag kan inte se sådana väckelser i Bibeln, så med tanke på det så tycker jag det är en oroande utveckling. I Bibeln så ser vi att nattvarden är ett medel för att komma ihåg Jesus och hans försoningsverk på korset. Och ett fokus på nattvarden i sig är alltså fel, eftersom dess avsikt är att få oss att fokusera på Jesus. Nu ska jag visa några bilder från en webbplats som gör det ganska tydligt hur religiösa grupper av alla de här slagen faktiskt synkroniserar sig ganska ogenerat idag. Och här ser vi också flera stora kända namn. Det är inte säkert känt för er, men känt i USA är det. Här har vi den här webbplatsen som heter Center for Action and Contemplation. Kontemplation. Alla bilder jag visar här nu är från samma webbplats, samma hemsida på internet. Och det är alltså en katolsk präst, franciskanermunk, som driver den här webbplatsen. Och där är han då, Richard Rohr heter han. Han anordnar en mängd olika konferenser och seminarier. Bland annat så har han haft en konferens tillsammans med det man kallar Emerging Church, som är en ny, vad ska man kalla det, ett nytt stråk inom kristenheten idag, där mystik och kontemplation är väldigt i centrum. Emerging church betyder den spirande kyrkan, den uppåtstigande kyrkan. Det är ganska otäckt. Brian McLaren var där och pratade. Han är ett mycket känt namn. Man säljer hans böcker i Sverige idag på Marcus förlag. Han var där. Tänk på det när ni ser fler bilder. Här ser vi bara exempel på det här med kontemplation. Man har ett seminarium som heter Inner Room. Solveig kommer att prata mer om detta idag. Det handlar om olika typer av bön, centering prayer och så vidare då, va? Och meditation och så vidare. Man anordnade en konferens där Jesus och Buddha jämfördes. Alltså det var ju samma Kristus, menar man. Stay awake, sa Jesus. Och något annat stod där bakom. Ja. Men man parade ihop dessa två. Man anordnade en konferens med Marianne Williamson. Hon är en av de absolut mest kända New Age-företrädarna i USA idag. Hon var där också. Katolicismen, Emerging Church, New Age, kontemplation, mystik och så vidare. På ett och samma ställe. Det här ser vi mer och mer av, ska jag säga. Och de sjunger så här. Detta är en av lite strofer ur en lovsång som de sjunger där. För de lägger upp det på nätet också. Vi är Guds ande. Vi är fathers of time, tidens fäder. Vi är ett. Det är hädelse det, tycker jag. Ja, vi har sett tecken på synkronisering mellan religion, ekonomi och politik också. Det har vi sett på World Economic Forum 2008. Då samlades inte bara ekonomer och politiker. Mitt i allt samman så fanns stora religiösa ledare från alla världens religioner och kyrkor. Och en av dem som satt där, han sitter längst bort till höger, det var pastor Rick Warren. Det är USAs pastor, säger man nu. Och det var han som också var med på invigningen av Obama. Och den som ledde det här religiösa seminariet på World Economic Forum, det är knepigt, va? Det var ingen mindre än Tony Blair, och han har efter det startat en egen organisation som heter Tony Blair Faith Foundation, alltså tro, och där hans mål är att ena de stora religionerna för att göra det goda tillsammans. Och det kan ju låta fint, men det blir också ett babelstorn. Och det kan vara intressant att veta att för en tid sedan så konverterade Tony Blair till katolicismen. Det här var när man skrev under ett utav EUs fördrag. Då satt man under en stor bild av en påve, Pius den 13, tror jag det var. Jag hinner inte säga så mycket om detta, men detta är en av de mest kända New Age-böckerna. Det kan vara så att det gömmer sig lite sexor där i den där siffran. Trilaterala kommissionen, en politisk ekonomisk världsorganisation, har samma logga. Sexorna syns lite tydligare där. Nu ska jag avsluta med ett sista bibelsord. Och det är från Jesaja kapitel 2, vers 12-19. Ty Herren Sebaots dag ska komma mot allt stolt och högmodigt, mot allt som är upphöjt, och det ska bli förödmjukat, mot alla höga berg och all stolta höjder, mot alla höga torn och alla fasta murar, mot alla Tarsis-skepp, ja, mot allt som är vackert att se på. Människornas stolthet ska slås ner och männens högmod förödmjukas. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen, och avgudarna ska fullständigt försvinna. Man ska fly in i klippgrottor och jordhålor av fruktan för Herren och hans höga majestät när han reser sig för att förskräcka jorden. Slutcitat. Ja, nu blev jag gripen igen. Men jag tror inte, personligen tror jag inte, att den lilla bönetanten i stugan kommer att behöva fly in i jordhålor och klippgrottor. Det kan vara så att även knäna böjer sig på den lilla tanten som har varit en bönekvinna, men då gör hon det i tacksamhet och ödmjukhet inför Jesus när han kommer tillbaka, och hon gör det med glädjetårar. Så det här får ni se som en liten introduktion till resten av dagen, där vi kommer att borra djupare i de olika ämnena. Och det var allt vad jag skulle säga. Tack för att ni satt kvar allihopa.